här avsnittet är sponsrat av Bisnode. Bisnode är ett av Europas ledande data- och analysföretag och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI, maskininlärning och automatisering för samhället, för företagen och ja, inte minst för oss människor? Vi säger tack till Bisnode.
Välkommen till Kjellander och Björk som idag befinner sig på GoodTech Conference i Sundsvall. GoodTech Conference är Norrlands största konferens för digitalisering. Den heter tidigare Sundsvall 42 den här och har en mer än 30-årig tradition att utbyta kunskap, skapa nätverk och skapa forum för att diskutera svåra frågor. Framförallt så har GoodTech Conference handlat om kunskap, utveckling och kreativitet så här långt. Jag heter Mats Björk, jag är podcaster, är man det? Poddare? Ja, någonting sånt. Digital strateg när jag inte är poddrockstjärna, som jag gillar att säga. Och med mig som vanligt har jag min kära poddbroder Andreas Kjellander. Hej Andreas!
Hej Mats!
Ja.
Hej Mats!
Hej! Vi sitter inte här själv.
Vi sitter med Ashkan Faradost. Varmt välkommen!
Tack snälla, tack för att jag får vara med.
Kul, jättekul att ha dig här. Jag introducerar dig. Du är forskare, debattör, TEDx-talare.
För detta forskare, jag har lämnat akademin. Jag lämnade efter att jag fick min doktorsexamen 2015.
Okay. All right. Du är föreläsare inom innovation och digitalisering. Du har hackat Napster. Snyggt där på CV:t. Du har varit musikproducent och involverad i Stockholms startup-scen. Idag så är du collaborator på Hyper Island. Och du driver din nystartade investeringsfirma Oddball Ventures.
Den är inte så nystartad längre, den har funnits i ett år.
Så. I startupvärlden är ju det en ocean med tid.
Då är man en dinosaurie.
Nu är det scaling up som gäller i det här. Du, Ashkan, internet verkar ju ta sig. Vad har du för kommentarer på det?
Ja, det var en väldigt bred fråga. Men
vi börjar enkelt, tänker jag.
Så jag försöker sätta det i ett historiskt perspektiv. Och jag började tracea bakåt. Och jag landade i cirka 6-8 tusen år sedan. För där händer det någonting viktigt. Vi skiftar från att vara jägare och samlare till att bli jordbrukare. Och vad som händer när du blir jordbrukare, det är att du kan producera ett överflöd av mat. Och när du har överflöd av mat så betyder det att vissa människor i en population inte behöver spendera all sin tid på att producera mat. För nu har du nyvunnen frigjord tid. Och vad gör man med den här nya tiden? Jo, man tänker på meningen med livet, man skriver poesi, man förfinar teknologier ännu snabbare än man kunde förut, man bygger civilisation. Så utan överflöd av mat går det inte att ha civilisation. Men problemet är att när du får överflöd av mat så exploderar populationen i och med att fertiliteten ökar. Så blir det väldigt många människor som måste kunna samarbeta plötsligt. Och då har det ju funnits det som på antropologiska kallas för politiska entreprenörer. Människor som har antingen skapat nya berättelser eller kanske kapat existerande berättelser som de använder för att få människor att samarbeta. För då har jag ett stort dilemma här. För om vi tänker efter, fram till den industriella revolutionen så var ju majoriteten av människor bönder. Så när vi skiftar till att bli jordbrukare de senaste 6-8 tusen åren, hur har en minoritet alltid lyckats övertyga majoriteten? Att okej, ni, de stora massorna, ert liv går ut på att ni ska stå ute på åkern och plöja och slita och ha er och dör i förtid för att ni kommer slita ut era kroppar. Medan vi, den här lilla minoriteten, vi ska hänga i den här mysiga stugan här borta och skriva poesi och förfina tekniker och bygga den här civilisationen. Och det gör du genom att hitta på en berättelse eller kapa en existerande berättelse där du säger någonting i stil med att men det finns någonting där uppe som ser allt vi gör och kommer straffa oss om vi inte sköter oss enligt den här sakens regler. Men det här livet är ju bara ett test. Så om vi sliter hårt och jobbar hårt här ute på åkern och gör det som den här saken säger, så finns det en gigantisk belöning på slutet. Och belöningen är att du kommer hamna i någon parallell värld där du lever utan bekymmer i all evighet etc.
Magiskt.
Magiskt. Och det här är ingen kritik mot religion egentligen. Jag bara säger att det har funnits människor som har antingen kapat religion eller skapat vissa religioner för att få människor att samarbeta. Så det här har varit en innovation tillsammans med jordbruk, också en innovation som har gjort att vi har kunnat bygga den civilisation vi har idag. Mm. För att det är nästan bara exklusivt i jordbrukarsamhällen och pastorala samhällen som man hittar idén om att det finns något magiskt där uppe som ser allt vi gör och har ett aktivt finger med i spelet. Tittar du på jägar-samlar-stammar, de flesta av dem har inte den idén. De har religiösa element som att de ber till naturen och kanske till och med ber till de döda. Mm. Men att det som finns där uppe har ett aktivt finger med i spelet, det hittar du nästan aldrig. Så det är ett fenomen du hittar nästan enbart i jordbrukarsamhällen. Så jag ser religion eller förmågan att kunna samarbeta under en berättelse som Yuval Harari tar upp väldigt väl i sin bok Sapiens. Det är ju en innovation tillsammans med jordbruk som har gjort att vi har hamnat där vi är. Mm. Men grejen är att historiskt sett så har det här funkat för att det alltid varit en liten minoritet som har kunnat skapa och sprida information. Mm. Och så kommer plötsligt internet. Mm. Och vad internet gör det är att nu kan ju plötsligt, i alla fall idag, så är vi ju 3 miljarder pers som sitter i ett och samma rum där alla kan kommunicera på samma villkor. Och jag tror att det här kommer göra det svårare och svårare för att upprätthålla de här stora berättelserna. Och det är ju det perspektivet jag försöker titta på internet och vad det här kommer leda oss någonstans.
Det var ett bra
internet dödar Gud. Och grejen att nu kanske vi säger så här, fast vi är ju sekulärt land, vi kastar ut Gud ur politiken för länge sedan. Nej, men det har vi inte gjort, menar jag. Utan i Sverige så bara ändrade vi storyn så att den ska passa det fakta vi har kommit över. Vi har bytt ut saken där borta som ser allt vi gör och slita på åkern 8-5. Vi har bara bytt ut det till okej, så här funkar livet. Du ska klocka in klockan 8 och klocka ut klockan 5 och jobba hårt, för det finns något där borta som heter staten, och om de tycker om det du gör så finns det en stor belöning på slutet, och belöningen heter Volvo, Villa, Vovo och pension. Så det är egentligen exakt samma funktion. Det är ju folkhemsberättelsen som har drivit Sverige de senaste 100 åren eller så. Så den finns ju kvar, fast den har bara fått ett annat innehåll. Men internet tror jag vittrar sönder de här berättelserna, på gott och på ont. Det finns fördelar och nackdelar med det, såklart.
För idéer då, alltså paradigmskifte kanske blir orättvist att säga, för att vi går från ett paradigm till någonting som är då väldigt kanske splittrat. Eller hur ser du på det?
Ja, jag ser det fortfarande som ett paradigmskifte. Mm. Det gör jag.
Jag fick tankar när du berättade här. Såg saker i bilder. Jag ser själv då att Windows 95 var ju alltså ett operativsystem baserat på Gud. Medan när vi då uppgraderar till Windows 98, som är industrialiseringen och sekulariseringen, så har vi fortfarande starka rester kvar av Windows 95. Nu ska vi in med XP, Arskan.
Fatta. Den analogin var ny, men jag gillar den.
Ja, men jag wingar den här, se om den höll. Ja.
Jag bytte ju från PC till Mac för länge sedan, så jag kommer inte ihåg så mycket av det.
Okay.
Så jag kan inte uttala mig i den analogin. Men så här säger jag. Jag tänker så här, när de här berättelserna dör, eller börjar dö, jag tror det här kommer skapa en ny sorts rädsla.
Absolut.
Och om vi tittar på vad som har hänt om de här, när de här stora berättelserna dör, vad som händer är att vi går tillbaka till stammode. Mm. Right? Och det är så jag ser världen idag. Det är bara ett enda stort globalt digitalt stamsamhälle, där människor har fragmenterats och så är man i sin lilla ö, eller flera öar samtidigt. Mm. Det är en digital stam. Vi kan vara med i hur många stammar som helst i teorin. Där vissa håller på med att bygga hyperloops, vissa håller på med kryptovalutor och vissa håller på att bygga 3D-vapen. Mm. Och vissa har fått för sig att jorden är platt och att den är rund är bara en stor konspiration. Mm. Right? Så vi splittras upp i de här stammarna på gott och på ont. Och jag tror det finns en stor skillnad. Du kan gruppera upp de här stammarna i två stora grupper. Mm. Ena gruppen, de som gör positiva, konstruktiva saker, de drivs av en rädsla, tror jag, av att vara kuggen i någon annans drömhjul. Mm. För när du ser, när alla sitter med ungefär jämlik tillgång till information och alla kan kommunicera, då blir det plötsligt väldigt transparent. Mm. Att det finns inte någon människa eller några människor som sitter bakom rodret och ser till att mänskligheten går åt rätt håll. Det blir plötsligt väldigt tydligt att det är bara ett enda stort kaos. Mm. Och av någon eller olika anledningar har vi ändå lyckats gå lite grann åt rätt håll i alla fall. Och när man blir väldigt dyster ska man ju läsa Hans Rosling för att bli påminn om att någonting gör vi ju rätt.
Ja.
Globalt sett gör vi ju någonting rätt.
Yes.
Men då finns det en grupp som drivs av rädslan, tror jag, att vara kuggen i någon annans drömhjul. Och när de inser det så tänker de, nej, jag ska ta saken i egna händer, jag ska bygga mitt eget hjul istället. Och så går de emot varenda konvention som behövs för att kunna äga sitt eget liv. Mm. Och resultatet blir Typ att folk bygger hyperloops eller Bojan Slatt med sitt Ocean Cleanup Project där de ska plocka bort halva skräpen vi har i Stilla havet. Massa konstruktiva saker. Den andra gruppen, de som håller på med flat earth-teorier och tror att vaccin är en stor konspiration och såna här galna saker. Den gruppen tror jag drivs av rädslan av att inte få vara kuggen i någon annans hjul. För blotta tanken av att det inte finns någon bakom rodret som styr alltihopa och som har paketerat färdigt ett liv åt alla, det tror jag skrämmer dem. Och hur löser du det? Jo, du löser det genom att skapa chimären av någon som har kontroll. Mm. Och så går ditt liv ut på att bygga... Och resultatet blir att du har en massiv konspiration med en maktordning. Och ditt liv går ut på att krossa den här maktordningen. Om maktordningen är Big Pharma som förgiftar oss med sina vaccin. Eller om det är NASA som har hittat på att jorden är rund så att de kan hjärntvätta oss till massa konstiga saker. Det tar olika, det är olika format. Men de här människorna kommer köra över allt som har med sunt förnuft att göra för att nå det här målet. Även om det inkluderar att förkasta den vetenskapliga metoden.
För du nämnde det, man pratar, vi tar då Hyperloop som ett ypperligt exempel tycker jag. Att, hur upplever du det? Är det liksom vår, för den, jag upplever det som att det är liksom den tekniska, vår tekniska förmåga som driver de här liksom innovationerna och utvecklingen snarare än någon slags högre syfte. Att vi gör det här för att göra det bättre för oss människor. Hur ser du på det?
Jag brukar försöka titta på människan eller människan i den moderna civilisation vi lever i idag utifrån konceptet odödlighetsprojekt. Och det har jag plockat från antropologen Ernest Becker som skrev boken The Denial of Death som bygger på Norman O'Browns bok Life Against Death som bygger på Otto Ranks teorier. Det går bakåt. Mm. Men den som var senast med det var Ernest Becker på 70-talet. Och det är en filosofisk modell skulle jag vilja säga för hur, varför vi människor går upp i sängen överhuvudtaget. I alla fall i modern civilisation. Sen är det olika i olika kulturer också. Men tänk så här, vi är ju superavancerade apor som har ett så pass sofistikerat intellekt att vi är det enda djuret i hela världen som har förmågan att vara medvetna om vår egen död. Mm. Det finns inget annat djur, så vitt vi vet, som kan vara medvetet om sin egen död. De verkar inte vara tillräckligt intelligenta för att kunna göra det. Men tänk vilken brutal konflikt det här borde starta i hjärnan. För vi har ju miljontals år av evolution bakom oss som har programmerat oss, konstruerat oss till att undvika döden till varje pris. Mm. Alla vi går runt med massa instinkter hårdkodade i våra kroppar, som våra hjärnor som konstant påminner oss om att död är det värsta du vet. Undvik döden, det är prio ett. När du gjort det, då kan du gå till jobbet och göra massa saker, men om du dör funkar inget annat. Mm. Samtidigt har vi ett självmedvetande som listat ut, som om det vore något så här kosmiskt sadistiskt skämt, att oh my god, jag kommer dö ändå och det finns ingenting jag kan göra åt det. Mm. Hur löser du det här problemet? Du löser det genom att förtränga döden. Och förtränga döden, det är en aktiv process. Förträngning är en aktiv process. Du kan inte bara lägga locket på och sen låta det vara. Du måste aktivt hålla på och förtränga det här. Och det gör du genom att bygga upp illusionen av att du är odödlig och är någon sorts superledare som aldrig kommer dö. Mm. Och det är det som kallas för odödlighetsprojektet. Mm. Och odödlighetsprojekt håller alla vi på med, fastän vi kanske inte är medvetna om det. Alla saker vi gör där vi försöker lämna spår efter oss själva ser jag som olika små odödlighetsprojekt. Allt ifrån att bli så här employee of the month, producera en ny bebis med min partner, det är också ett massivt sätt att lämna ett spår efter sig på. Eller att bygga ett stort bolag eller rädda världen från global uppvärmning eller vad det ska vara. Så jag tror definitivt att företag och organisationer som får med sig en lojal skara anställda och följare, det är organisationer som har ett djupare underliggande syfte som blir ett massivt stort odödlighetsprojekt, typ som Tesla. Det är ju inte elbilen i sig det handlar om. Nej. Det handlar ju om att du kan rädda planeten en kilometer i taget. Ja. De vill ju befria människor från beroendet av fossila bränslen. Så jag tror definitivt det kommer krävas mer och mer djupare underliggande syfte för att få med sig talangfullt folk.
Där, du presenterar ett smörgåsbord varje gång nu som vi ska liksom plocka i ärskan. Död har vi ju precis pratat jättemycket om, Andreas. Vi har pratat om, vi leker med paradigmskiftet här och att vi går in i ett nytt operativsystem om man så vill. Vad kommer död vara för oss? För det har ju varit olika i neolitiska perioden i industrialiseringen och nu någonting nytt. Vad tror du att vi kan, hur kommer vi förhålla oss till död?
Google har ju nu investerat massa pengar i projektet Calico. Ni vet, och de har ju ett väldigt tydligt syfte, solve the problem of death. Ja. Så det finns faktiskt folk som jobbar på äkta odödlighet. Mm. Och jag tror inte det är bra. För jag tror att om rädslan för döden ryker, då blir vi riktiga latärslen. Mm. Då kommer vi bara sitta och kolla på Netflix, käka chips och så kommer vi bara fördriva tiden. För jag tror det kommer ta bort alla incitament till att vilja göra någonting överhuvudtaget. Så jag, ironiskt nog så tror jag äkta odödlighet är det som faktiskt kommer döda oss på riktigt. Så jag tycker vi borde fokusera på andra saker. Alltså förlänga livet är jag för. Nice. Mm. Och eliminera att sista tiden i livet ska vara sjukdom. Tänk vad nice om man kunde vara på topp hela tiden och sen bara ta det slut. Och så kan man planera inför det. Det skulle vara fantastiskt.
Vi pratade specifikt om det. När vi ställde oss den frågan, när är peak död? Liksom, när är det optimalt att dö för att summan av liksom, min ackumulerade upplevelse är maxad och det, är en, det sista liksom, sprutten är inte värt liksom, liv. Så jag ställer dig den frågan. När är peak död? Hur tar man reda på det?
Ingen aning. Det är väl olika för alla människor, ja, som allt annat. Eller vad tänker ni? När vill ni dö?
Vi har ingen aning.
Jag börjar tänka kring, liksom, kring mina barn där. Att man... Ja, någonting.
Nej, men vi ställde oss, alltså när vi prövar liksom att djupdyka i ämnen, då ställer vi oss massa frågor. Vi är knappt liksom så där smart, utan vi bara testa ett begrepp så här, och så börjar man fundera på det, och så blir det, tänk det var sjukt det skulle vara, hela konceptet att det skulle finnas någonting som då estimerade vad jag hade max livsupplevelse och egentligen sa så här att nu är om 14 dagar, Mats, är det, då når du peak död, nu har du liksom maxat din upplevelse. Om man ser tid som valuta liksom, sådär.
Skulle du vilja veta?
Nej.
Inte?
Nej.
Jag skulle vilja veta.
Tror du? Ja. Berätta.
Nej, men jag vill veta, för då kan jag ju planera. Tror jag i alla fall. Ja. Sen kanske jag bara skulle få ångest och ligga i fosterställning resten av livet.
Ja, men vad händer om vi vet det då? Hur skulle vi spendera tiden?
Jag vet inte, nu ångrar jag mig. Kanske vill veta.
Men jag tror det är på det viktigt. Jag tänker den delen att de som på något vis har haft en kanske en svår sjukdom, en dödlig sjukdom, men faktiskt har överlevt, har ju en annan bild och sätter kanske ett annat värde på livet. Så att vet man tiden, så tror jag att man kanske också sätter ett högre värde på den tid man har.
Sant.
Men jag tycker du är inne på någonting centralt när du pratar om det här Googles projekt, kanske då i synnerhet, att det förändrar ju, digitaliseringen förändrar ju vår relation till döden, och den kanske inte ska förändra allt för mycket, för då kan det ske.
Ja, men det känns som någon sorts så här narcissism, så här, jag måste existera för alltid. Mm. Det känns ganska psykopatiskt, tycker jag.
Absolut.
Sen att veta när man kommer dö, det är en annan sak, tror jag. Men att aldrig vilja dö, det känns så narcissistiskt och sjukt, enligt mig. Och sen tänker jag så här, alltså, en anledning till att barn växer upp och blir vuxna, tror jag, det är att man vet att förr eller senare kommer de som tar hand om mig inte vara kvar längre. Mm. Så då måste jag väl fan sig till att kunna klara mig själv. Tänk om man visste att ens föräldrar aldrig någonsin kommer försvinna. Mm. Hur påverkar det risken för att vara som en liten barnunge resten av livet?
Definitivt.
Så det är massa kedjeeffekter av det här också som vi måste ta hänsyn till när vi ens börjar leka med tanken leva för alltid.
Vi var inne på det här perspektivet av att liksom, skickliga eller duktiga liksom, filosofer eller de liksom, världens goda ledare, man ska ta dem som ett exempel, att om de skulle få vara kvar, att man faktiskt när man är då 50, 60 90 år, alltså att, vad händer om vi hade haft kvar liksom, världens bästa filosofer att leva liksom, ännu längre, vad skulle man kunna åstadkomma om man nu liksom mognar
post 70
under senare liksom, delen av sitt liv. Det är en spännande filosofisk liksom, tanke att...
Så är det, men sen kanske det skulle teoretiskt i det här hypotetiska scenariot visa sig att om det är för många genier som lever samtidigt blir det bara kaos av alltihopa. Kanske, I don't know. Försöker tänka på det så här rent spelteoretiskt.
Jag smäller över på ett annat spår. För du är inne på väldigt massa spännande saker. Men vi tar det här med syfte och att bygga och organisera verksamheter. Hur viktigt det är i framtiden. Fortsätt där, tack. Varför är det så viktigt? Varför kommer jag inte kunna engagera bara med stålar så liksom bra tandförsäkring?
Här är jag just nu när det gäller den frågan. Mm. Jag tänker så här, om internet bryter ner större berättelser, sakta men säkert, jag är inte helt för att det ska vara så. Nej. Jag tror att vi behöver stora berättelser för att kunna enas och samlas. Men nu ser jag internet göra det i alla fall. Mm. Och då tänker jag att ett stort ideal som många människor har levt enligt, det har ju nationalstaten kunnat erbjuda. Mm. Typ Sverige, folkhemmet. Jobba hårt, gör det här, betalar ni skatt så garanterar vi trygghet etc. Och när det här nationella idealet börjar dö, så tror jag det är tribala ideal som börjar ta över istället. Mm. Och det blir ett stort idealvakuum egentligen. Yes. I alla fall över en tid kommer det vara så. Och där tror jag att företag och organisationer generellt kan komma in och plocka upp utrymme i det här vakuumet. Mm. För att jag tror folk kommer mer och mer desperat söka sig efter någonting som ger dem meningen med livet.
Yes.
Och har du inte verktygen och intelligensen för att kunna skapa det här själv, jag tror det är då du snabbt faller för konspirationsteorier som att vaccin är en konspiration eller flat earth etc. Eller våldsamma organisationer i värsta fall. Mm. Så men jag tror att människor med talang som har listat ut ett sätt att operera i den här nya digitala stamvärlden, de kommer söka sig till syften. Jag tror inte du längre kan locka folk med lönechecken i slutet på månaden.
Nej.
För det är inte Volvo, Villa, Vove folk är efter längre. Folk kommer vilja lämna ett ordentligt spår efter sig. Och det spåret ska inte kanaliseras genom nationalstaten.
Nej.
Den tiden tror jag är förbi.
Gud, vad kul.
Därför tror jag att företag och organisationer måste ta över den rollen.
När försvinner nationalstaten?
Jag vill inte att den ska försvinna. Nej. För än så länge har vi inte hittat någon ersättare för det. Liksom hur vi ska poola ihop finanser och finansiera vägar och sjukhus och skolvård, skolor och sjukvård. Och jag vill gärna ha kvar vissa av de här trygghetsmekanismerna. I alla fall sjukvård och skola.
Det är för,
och
att, det är för att du är född när du är född också.
Kanske, men grejen är att jag är ju politiskt sett har jag libertarianism som ideal. Mm. Men jag är pragmatiker. Men jag tänker så här, ett idealsamhälle, det vore ett samhälle där alla människor har det så bra att staten nästan inte behövs längre. Det är idealet. Mm. Men jag är ju pragmatiker. Jag vet att vi alla föds med olika lotter i livet och att vi inte alltid kan göra de här sakerna själv. Så därför tycker jag också att ett modernt samhälle, där ska du inte behöva oroa dig för att kunna betala för sjukvård.
Mm.
Och alla borde ha rätt till en utbildning. Så jag gör ju såklart undantag. Jag är inte fundamentalist. Men när nationalstaten dör, omöjligt att säga. Men just nu och när jag tittar, om vi tittar på Sverige och hur politiken ser ut i Sverige, så är jag inte så hoppfull. Det är inte de, det är inga talanger som sitter i riksdagen just nu. Majoriteten av dem är inte det, skulle jag säga.
Vi ställer oss den frågan. Vi observerar ungefär samma sak. Inte med samma klarsyn, ska jag säga. Jag gillar verkligen sättet som du beskriver det på. Vi ser ju också att ett potentiellt scenario framåt är ju att vi sammanfaller, alltså att regionens betydelse, alltså den fysiska geografiska domänen får större betydelse, och nätverken som då är intressesdomäner snarare, och hur en sån konstruktion ska kunna se ut liksom. Här ska man ju börja klura lite.
Det håller jag med om. Om centralmakten håller på att gå sönder för att politikerna inte kommer överens och de har ingen vision att erbjuda.
Nej.
Det bästa vi kan göra kortsiktigt i alla fall för att se vart det leder, det är att ta bort centralmakten och göra det mer lokalt. Det köper 100%. För de som bor i ett visst närområde har ju bättre koll på vad de behöver. Så där håller jag med er, om det är det ni menade.
Jo, men det är det. Vi ser också lite sådana trender. Jag såg, nu kommer jag inte ihåg vad de hette, den här liksom grupperingen, men det var liksom föreningen för liksom mayors för så här, olika städer runt om som träffades. Så det är ju någon form av liksom inofficiell makt som man har, men samtidigt är det ju där makten finns. Man har liksom ekonomisk makt, kulturell makt, alltså man har ju en enorm, ett enormt liksom.
Precis den principen egentligen. Som en respons till hur ni har noterat att USA leds lite annorlunda nu än förra mandatperioden. Och som en respons till det så har mayors gått ihop som har progressiva idéer. Liksom.
Mm.
Ja, det är coolt att observera att det sker ju, även om vi får rapporter om ganska tråkiga saker från väst. Då, kan man säga. Det här ska kunna bli ett 3 timmars avsnitt, känner jag, med allt som vi ska kunna vrida och vända på. Men du ska upp på scenars ganska snart och liksom gör magi. Så vi måste runda av. Har du någon sista till Ashkan?
Ashkan, hur stor är digitaliseringen?
Hur stor?
Mm.
Jag tror det är
just... jag pratar inte om digitaliseringen.
Nej, men jag ser det som den första äkta informationsrevolution vi har haft sedan tryckpressens genombrott i slutet på 1400-talet.
Mm.
Så det är det största som håller på att hända sedan 500 år, och vi har glömt bort hur man hanterar en informationsrevolution.
Mm. Det var, vad skönt. Ja. Nu fick vi en ny vinkel på den.
All right.
55 svar har vi. Vi ska försöka kurera det innehållet från massor med olika spännande människor som vill liksom vara med och fightas om vad vi ska bygga imorgon. Så det var första på den.
Kul.
Härligt.
Stort tack för att du gästade podden.
Tack ska ni ha.
Tack. Och tack till er som har tittat in via Void-plattformen. Ni kommer snart få se Arskan här på scen när han pratar om framtiden, gissar jag, och observationer du har gjort om det här med internet som verkar ta sig.
Ja. Yes.
Ja. Tack. Det är bra. Tack.
Bra.
Hej.
Tack.
Tack så mycket. Superkul.